Kapitel 15. Den grå mannen. När Egwene och Niniv kom ut från den ärmelintronandes arbetsrum var korridoren tom, bortsett från en och annan tjänarinna som tyst skyndade förbi i mjuka skor. Egwene var tacksam för att de var där. Trots alla bonader och konstfulla stenarbeten kändes plötsligt korridorerna som grottor, farliga grottor. Niniv gick med målmedvetna steg, återigen med en hand om flätan som hon då och då ryckte i. Egwene fick skynda på för att hinna med. Hon ville inte bli lämnad ensam. Om svarta Aya är kvar, Niniv, och om de har minsta misstanke om vad vi försöker göra. Jag hoppas att du inte menade det där om att uppträda som om vi redan var bundna av de tre ederna. Jag tänker inte låta dem döda mig, inte om jag kan hindra det med kraftens hjälp. Egwene, om det är någon av dem kvar så kommer de att förstå vad vi har för oss så fort de ser oss. Trots sina ord tycktes Niniv gå i andra tankar. Om inte annat kommer de att se oss som ett hot, och det är ungefär lika illa det. Varför skulle de se oss som ett hot? Man känner sig inte hotad av någon man kan befalla över. Någon som måste skrubba grytor och vrida på stekspett tre gånger om dagen. Det är ju därför den ärmelintronande sätter oss i köket. En av orsakerna i varje fall. Den ärmelintronande har kanske inte tänkt igenom det hela, sa Niniv frånvarande. Eller också har hon det och har andra avsikter med oss än hon påstår. Tänk efter, Egwene. Om inte Leandrin hade uppfattat oss som ett hot skulle hon aldrig ha försökt undanröja oss. Jag begriper inte på vilket sätt vi kan utgöra ett hot eller mot vad. Men jag tror ju inte att det har förändrats sedan dess. Om svarta Aya fortfarande finns här lär de betrakta oss precis som Leandrin, vad de än misstänker eller inte misstänker. Egwene svalde. Det tänkte jag inte på. Ljus, jag önskar att jag vore osynlig. Jag tar hellre risken att bli släkt än att bli mördad av mörkvänner, om de nu inte gör någonting ännu värre. Och vad du än sa till den ärmelintronande så vägrar jag att tro att du skulle ge dig utan motstånd. Jag menade vad jag sa. En kort stund tycktes Niniv vakna ur sina tankar. Hon saktade in på stegen. En ljushårig novis med en bricka i händerna skyndade förbi. Jag menade vartenda ord, Egwene, fortsatte Niniv när novisen var utom hörhåll. Vi har andra sätt att försvara oss på. I annat fall skulle Aes Sedena bli dödade så fort de lämnade tornet. Vi behöver bara lista ut hur deras metoder fungerar och göra bruk av dem. Jag känner redan till flera knep, och det gör du med. De är farliga. Egwene öppnade munnen för att säga att de bara var farliga för angriparen, men innan hon hann få fram ett ord fortsatte Niniv. Man kan bli allt för förtjust i att använda dem. När jag släppte ut all min ilska över vitrockarna i morse. Det kändes för bra. Det är för farligt. Hon rös till och skyndade åter på stegen och Egwene fick raska på för att komma ikapp. Nu låter du som Sharian. Det har du aldrig gjort förut. Förut har du alltid överträtt alla gränser som de har satt upp. Varför godtar du reglerna nu när våra liv kanske hänger på att vi bryter mot dem? Vad tjänar det till att kämpa emot om det leder till att vi blir utslängda från tornet? Släkta eller ej, vad tjänar det då till att vi överlevt? Niniv sänkte rösten som om hon talade för sig själv. Jag kan göra det. Jag måste. Om jag ska kunna stanna här länge nog för att hinna lära mig allt jag behöver. Och det måste jag om jag ska... Så insåg hon att hon talade högt, gav Egwene en skarp blick och lät bestämd igen. Låt mig tänka. Var tyst och låt mig tänka. Egwene lydde. Men de obesvarade frågorna sköt och pockade. Vilket var Ninivs speciella skäl att vilja ha mer av den lärdom hon bara kunde få i Vita tornet? Vad var det hon ville göra? Varför hemlighöll hon det för Egwene? Alla dessa hemligheter. Sedan vi kom till tornet har vi vant oss alldeles för mycket vid att ha hemligheter. och den ärmelintronande har sina hemligheter för oss. Ljus, hur tänker hon göra med Mert? Ninni följde med hela vägen till novisernas avdelning. Gallerierna var fortfarande tomma och de mötte ingen när de gick upp för ramperna som vred sig längs de rundade väggarna. När de nådde fram till Elaines rum stannade Ninni, knackade en enda gång, öppnade utan att vänta på svar och stack in huvudet. Sen slog hon igen den vita dörren och gick snabbt vidare mot Egwens rum som låg vägg i vägg. Hon har inte kommit än, sa hon. Jag vill tala med er båda. Egwen tog henne i axlarna och fick henne att stanna tvärt. Vad? Någonting ryckte i Egwens hår, stack till i hennes öra. Ett svart suddigt föremål for förbi hennes ansikte och slog emot väggen, och i nästa ögonblick hade Ninni dragit ned henne på golvet, bakom räcket. Med stora ögon stirrade Egwen på föremålet som låg på golvet framför hennes dörr. Det var en pil från ett armborst. Spetsen var delad i fyra uddar, gjord för att kunna tränga igenom en rustning. Mellan uddarna hade några långa, mörka hårstrån från Egwens huvud fastnat. Hon lyfte darrande ena handen till örat och kände en liten rispa, fuktig där en droppe blod hade trängt fram. Om jag inte hade stannat just precis då, om jag inte. Projektilen skulle ha gått rakt genom hennes huvud och skulle förmodligen ha dödat Ninni också. Blod och aska, flämtade hon. Blod och förbannad aska. Tänk på vad du säger, sa Ninni. Men det hördes att hon inte la sin själ i förmaningen. Hon låg och kikade mellan de vita stenkolonnerna mot andra sidan gallerierna. Egwen såg det mjuka skenet som omgav henne. Hon hade gripit om Saida. Egwen försökte hastigt sträcka sig efter kraften hon också, men hindrades till en början av brådskan och bilderna som hela tiden trängde sig genom tomheten. Bilder av hur hennes huvud slets sönder likt en rutten melon av en projektil som fortsatte vidare in i Ninivs huvud. Hon drog djupt efter andan och försökte igen, och till sist svävade rosen där i tomheten, öppnad mot urkällan, och kraften fyllde henne. Hon rullade över på mage så att hon hamnade bredvid Ninniv och kunde kika genom räcket. Ser du någonting? Ser du honom? Jag ska sätta en blixt i honom. Hon kände kraften växa inom henne, kände hur den tryckte på för att bli utsläppt. Det är väl en man? Hon kunde inte föreställa sig en man i novisernas avdelning, men det var ännu mer omöjligt att tänka sig en kvinna med ett armborst i tornet. Jag vet inte. Ninivs röst var full av tyst vrede. Hennes vrede var alltid värst när hon höll den inom sig på detta sätt. Jag trodde jag såg. Ja, där! Egwen kände hur kraften pulserade i den andra kvinnan. Sen reste sig Ninni utan brådska. Hon borstade lugnt av kläderna som om det inte längre fanns någonting att bekymra sig för. Egwen stirrade på henne. Vad gjorde du? Ninni. Av de fem krafterna, sa Ninni i föreläsande, lätt gycklande ton. Är luft, stundom kallad vind, den som av många hålls för att vara minst användbar. Detta är långt ifrån sant. Hon slutade med ett kort skratt. Jag sa ju att vi har andra sätt att försvara oss. Jag använde luft, fångade honom med luften. Om det nu är en han, jag såg honom inte särskilt tydligt. Det är ett knep som den ärmelintronande visade mig en gång, även om hon knappast trodde att jag skulle förstå hur man gjorde. Tänker du ligga där hela dagen förresten? Egwen tog sig hastigt på fötter och skyndade efter Ninni runt galleriet. Strax kom en man inom synhåll. Han var klädd i enkla bruna byxor och rock. Han stod vänd bort från dem, balanserade på ena hälen med andra foten hängande i luften som om han fastnat mitt i ett språng. För mannen själv kändes det antagligen som om han blivit begravd i tjock gelé, och likväl var det bara luften som hade stelnat omkring honom. Egwin mindes också den ärmelintronandes knep, men trodde inte att hon skulle kunna göra efter det. För Ninive räckte det att se något utföras en gång för att hon skulle veta hur det gjordes. Om hon lyckades leda kraften alls, det vill säga. De kom närmare och Egwin blev så förbluffad att hon förlorade greppet om kraften. Ur mannens bröst stack ett dolkskaft fram. Ansiktet var slappt och de halvslutna ögonen var redan överdragna av dödens matta hinna. Ninive släppte greppet som hade hållit honom fast och han föll ihop på galleriets golv. Han var av medellängd med ordinär kroppsbyggnad och hans ansikte var så alldagligt att Egwin inte trodde att hon skulle ha lagt märke till honom ens i en grupp på tre. Strax efter att hon fått syn på honom insåg hon att någonting saknades. Armborstet. Hon ryckte till och såg sig vilt omkring. Det måste finnas en till, Ninive. Någon har tagit armborstet. Och någon har huggit ihjäl honom. Någon som kanske är kvar här i närheten, beredd att skjuta igen. Lugna ner dig, sa Ninive. Men hon spanade åt båda håll, allt medan hon ryckte i sin fläta. Var nu bara lugn, så ska vi fundera ut vad vi ska... Hon tystnade tvärt. De hörde ljudet av steg på väg upp för rampen till deras våning. Egwins hjärta bultade och kände som om det hoppat upp i halsgropen. Hon hade blicken klistrad vid trappan och försökte desperat gripa efter Shardar igen. Men för det behövde hon en sinnesro som krossades av de våldsamma hjärtslagen. Shariam Sedjeh stannade och rynkade på ögonbrynen inför den syn som mötte henne. Vad i ljusets namn har hänt här? Hon skyndade fram till dem, för en gång skull utan sitt sedvanliga lugn. Vi hittade honom här, sa Ninive, medan novisernas föreståndarinna la sig på knä vid liket. Shariam la handen mot mannens bröst, men ryckte blixtsnabbt undan den med en flämtning. Det syntes att hon fick stålsätta sig, men hon rörde honom igen och höll nu kvar handen längre. Död, muttrade hon. Så död som man kan bli, och mer än då. Medan hon reste sig tog hon fram en näsduk ur en ficka och torkade sig om fingrarna. Ni hittade honom. Här. Så här. Egwin nickade, övertygad om att hennes röst skulle förråda henne om hon talade. Ja, det gjorde vi, svarade Ninive med stadig röst. Shariam skakade på huvudet. En man i novisernas avdelning. Och död till på köpet. Det är nog för att ställa till med skandal, men detta...
Vad är det för speciellt med honom? Frågade Ninive.
Och hur skulle han kunna vara mer än död? Shariam tog ett djupt andetag och gav dem var sin forskande blick. Han är en av de själlösa, en grå man. Hon torkade sig frånvarande om fingrarna igen medan hennes blick sökte sig tillbaka till den döda kroppen. Blicken var full av oro.
De själlösa, sa Egwin med skälvande röst samtidigt som Ninive sa, en grå man.
Shariam kastade en blick på dem, en blick lika genomträngande som snabb. Det hör inte till era studier, inte än, men ni har redan överträtt så många gränser. Och med tanke på att ni hittade den här, hon gjorde en gest mot liket. De själlösa, eller grå männen, är människor som har avsagt sig sina själar för att tjäna som lönnmördare åt en svarte. De är strängt taget inte längre levande. Inte helt döda, men inte riktigt levande heller. Och trots namnet är vissa av de grå männen kvinnor, men bara ytterst få. Till och med bland mörkvännerna är bara en handfull kvinnor dumma nog att vilja göra ett sånt offer. Man kan nästan se rakt på dem utan att lägga märke till dem. Det gör man inte förrän det är för sent. Han var i princip död redan medan han gick här. Nu är det bara mina ögon som säger mig att det som ligger där någonsin har levat. Hon gav dem ännu en lång blick. Ingen grå man har vågat sig in i Tervallon sedan troll och krigen.
Vad tänker ni göra? Frågade Egwene. Sheriam höjde på ögonbrynen och hon tillade hastigt. Om jag får fråga, Sheriam Sedé.
Ej Sedén tvekade. Jag antar att du kan få fråga, eftersom ni hade oturen att hitta honom. Det är den ärmelintronandes sak att bestämma vad som ska göras. Men med tanke på allt annat som har hänt skulle jag tro att hon vill hålla det här så tyst som möjligt. Vi vill inte att det ska uppstå ännu fler rykten. Det här får ni inte tala om med någon annan än mig eller den ärmelintronande. Och med henne bara om hon skulle nämna det själv.
Ja, Eisede, sa Egwene ivrigt, medan Ninivs röst var mer återhållsam. Sheriam tycktes ta deras lydnad för given och gav inga tecken på att ha hört dem. Hela hennes uppmärksamhet var riktad mot den döde mannen, den grå mannen, den själlöse.
Vi kommer inte att kunna dölja att en man har blivit dödad här.
Plötsligt omslöts hon av kraftens glöd. Och lika plötsligt var den döda kroppen på golvet täckt av en låg avlång kupol i ett gråaktigt material. Så mörkt att det var svårt att se att det överhuvudtaget fanns en kropp under den.
Det här hindrar i varje fall att någon annan rör vid honom och upptäcker vad han är för någonting. Jag måste få undan det här innan noviserna kommer tillbaka. Hon betraktade dem i sina sneda gröna ögon som om hon just hade kommit ihåg att de var där. Gå nu, till Ninivs rum, det blir nog bäst. Om det blev känt att ni har haft ens det minsta lilla med det här att göra med tanke på vad ni redan har gjort. Gå.
Egwene neg och ryckte Niniv i armen, men Niniv sa: Varför kom ni hit upp, Sheriam Sedé?
Ett ögonblick verkade Sheriam förbluffad, men strax stelnade hennes ansikte. Hon satte sina knutna händer på höfterna och betraktade Ninive med hela den myndighet som hennes ämbete skänkte. Behöver novisernas föreståndarinna plötsligt en ursäkt för att komma till novisernas avdelning, antagna, sa hon med mjuk röst. Har antagna börjat ifrågasätta Eishedjers handlingar? Den ärmelintronande tänker se till att det blir någonting av er båda. Men jag tänker lära er att uppföra er, oavsett vad hon gör. Ge er av nu, innan jag tar med er till mitt kontor och ger er en omgång utöver den behandling som den ärmelintronande redan har bestämt att ni ska få.
En plötslig tanke kom för Egwene. Förlåt mig, Sheriam Sedé, sa hon snabbt. Men jag måste hämta min mantel. Jag fryser.
Innan Eisedén hann säga någonting hade hon skyndat iväg runt galleriet. Det skulle bli alldeles för många frågor om Sheriam hittade armborstpilen framför Egwenes dörr. Då kunde de inte längre låtsas att de bara hade hittat mannen, att han inte hade någonting med dem att göra. Men när hon nådde fram till sitt rum var den tunga projektilen borta. Det enda som vittnade om att den någonsin legat framför dörren var hacket som den hade lämnat i stenväggen.
Egwene fick gåshud över hela kroppen. Hur kunde någon ta den utan att någon av oss såg? En grå man till. Innan hon visste det själv hade hon omvärvt sig med Scheider. Och det var bara kraftens ljuva flöde genom hennes kropp som fick henne att förstå vad hon hade gjort. Att öppna dörren och gå in i rummet kändes likväl som någonting av det svåraste hon någonsin hade gjort. Det var ingen där, men hon ryckte ändå hastigt åt sig den vita manteln från kroken på väggen och sprang ut. Sitt grepp om Scheider släppte hon inte förrän hon kommit halvvägs tillbaka till de andra. Medan hon varit borta hade uppenbarligen någonting utspelat sig mellan de två kvinnorna. Ninni försökte verka ödmjuk men lyckades bara se ut som om hon var sur i magen. Sheriam hade händerna i sidorna och trampade irriterat med ena foten och stirrade på Ninni med en blick som borde kunna bränna rakt igenom henne. Också Egwene fick smaka av blicken när hon kom. Förlåt mig, Sheriam Sedé, sa hon hastigt, neg djupt och drog manteln över axlarna i samma rörelse. Detta att vi hittade en död man, en grå man, det fick mig att frysa. Får vi gå nu? Shariam avfärdade dem med en kort nick och Ninive neglätt. Egwene grep henne om armen och drog med henne därifrån. Vill du dra på oss ännu mer bekymmer? Frågade Egwene när de hade kommit två våningar ner och utom hörhåll för Shariam hoppades hon. Vad sa du som fick henne att glo på dig så där? Du frågade förstås någonting igen. Jag hoppas att det du fick reda på var värt besväret. Hon ville inte säga någonting alls, muttrade Ninni. Om vi ska kunna göra någonting måste vi ställa frågor, Egwene. Lite risker måste vi ta, annars får vi aldrig reda på någonting. Egwene suckade. Nåja, men du kan väl försöka vara lite försiktigare. Att döma av Ninives min tänkte hon vare sig gå varsamt fram eller undvika risker. Egwene suckade igen. Ninive, armborstpilen var borta. Det måste ha varit en annan grå man som tog den. Så det var därför du... Ljus. Ninive rynkade pannan och ryckte hårt i flätan. Efter en stund sa Egwene. Hur gjorde hon för att täcka över kroppen? Hon ville inte tänka på den döde som en grå man. Det var en sån ofrånkomlig påminnelse om att det fanns en till någonstans i tornet. I den stunden ville hon helst inte tänka på någonting alls. Luft, sa Ninive. Hon använde luft, ett bra knep, och jag tror att jag vet hur jag ska kunna få nytta av det. Kraften var uppdelad i de fem krafterna. Jord, luft, eld, vatten och ande. Olika gåvor krävde olika kombinationer av de fem krafterna. Jag förstår mig inte på vissa saker där de fem krafterna används tillsammans. Ta detta att hela till exempel. Jag begriper varför man behöver ande och kanske luft, men vatten. Ninive vände sig mot henne. Vad pladdrar du om? Har du glömt vad vi håller på med? Hon såg sig omkring. De hade kommit fram till de antagnas avdelning där rummen låg runt en trädgård, inte en gårdsplan. Den enda som fanns inom synhåll var en annan antagen som med raska steg gick längs galleriet på en annan våning. Men Ninive sänkte ändå rösten. Har du glömt svarta Aya? Jag försöker glömma dem, sa Egwene skarpt. En liten stund i varje fall. Jag försöker glömma att vi just såg en död man. Jag försöker glömma att han nästan dödade mig och att han har en bundsförvant som kan försöka igen. Hon rörde vid örat. Bloddroppen hade torkat, men det gjorde fortfarande ont. Vi kan skatta oss lyckliga att vi inte båda är döda. Ninives min mjuknade. Men när hon tog till orda fanns det i hennes röst någonting från hennes tid som Imonsvåls klokfru. En uppfostrande ton. Kom ihåg det där liket, Egwene. Kom ihåg att han försökte döda dig, eller oss. Kom ihåg svarta Aya. Kom ihåg allt detta, alltid. För om du glömmer bort något av det, om så bara en enda gång, så är det kanske du som ligger död på golvet nästa gång. Jag vet, Egwene suckade. Men jag behöver inte tycka om det. Tänker du på vad Shariam lät bli att nämna? Nej, vadå? Hon undrade aldrig vem som hade stuckit dolken i honom. Kom nu, här nere är mitt rum och där kan du vila fötterna medan vi pratar.